Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ditt ord är i vår nöd och sorg vår säkra tröst och fasta borg. Där vi behåll din kyrka ren och fria henne från allt men. Amen. Och Noa vandrade i umgängelse med Gud. Första Mosebok 6, vers 9. Och Herren talade till Mose och sade, och det skulle göra åt mig en helgedom för att jag må bo mitt ibland dem. Andra Mosebok 25, vers 8. Om vi går till vår Bibel, Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter, och följer Guds frälsningshistoria med den frågan: är kristendomen ställets eller vägens religion? Då kommer vi rakt in i en frågeställning som är Bibelns egen. Det är alltså inte någon främmande utifrån lagd synpunkt som vi nu anlägger när vi här ska studera vad den heliga skrift lär om det heliga stället och vägen, eller arken, templet och Kristi kropp. Det heliga stället och vägen. Först vägen. Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud. Första Mosebok 5, vers 22. Om Abraham. Och Herren sade, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus till det land som jag ska visa dig. Första Mosebok 12, vers 1. Och det är från Abraham. Han byggde ett altare. Han åkallade Herrens namn. Men sedan heter också, sedan flyttade han därifrån. Den Gud inför vilken mina fäder Abraham, Isak har vandrat, han välsigne dessa barn, sade patriarken Jakob. Patriarken karakteriserar alltså fäderna som den som vandrade inför Gud. Och i Hebreerbrevet heter det, i tron vandrade dessa. Det är Hebreerbrevet författare på trons väg. Det hade ju löftet, utan att se vandrade de på trons väg. Fädernas väg, det var trons vandring. Det heliga stället. Men lagen om det heliga stället kom in vid sidan om löftet. Herren talade till Mose och sade, och det skulle åt mig göra en helgedom för att jag må bo mitt ibland dem. Andra Mosebok 25, vers 8. Guds lag och förordning om tabernaklet genom Mose. I denna vandringshelgedom, uppenbarelsetältet, som Mose under ökenvandringen inrättade åt Israels Gud, där förvarades förbundsarken, i vilken lagens tavlor, de tio budorden och de fem Moseböckerna låg. Femte Mosebok 31, vers 24. Och arkens gyllene lock, nådastolen, som var överskuggad av kerubernas vingar, den var platsen för Guds uppenbarelse. Guds uppenbarelse, det var Guds förordning. Andra Mosebok 25, vers 17. Så hade alltså Israels barn sitt heliga ställe, som de bar med sig från plats till plats. Leviterna bad ju det heliga stället, helgrommen på sina axlar. En vandrande helgrom, buren på prästers axlar. Så följde lagens och löftets Gud sitt folk på dess vandring, på dess ökenvandring. Och när Israels barn befann sig i strid mot fienderna, hade de helgedomen, det heliga stället med sig. De tio budorden och nådens uppenbarelse. Var det alltså så att Israels barn under sin ökenvandring på sina skuldror bar förbundsarken, så kom dock den vandrande arken att av konung David föras upp till Jerusalem, där den sedan stod i det tält som David slagit upp åt den. Och sedan läser vi av Gamla testamentets skrifter om hur prästerna sedan bar in Herrens ark i det allra heligaste i Salomos tempel. Så hade vandringshelgedomen blivit stationär. Det heliga stället hade nu stannat i Jerusalem. Men det heliga stället i Jerusalem, det hade samma funktion att påminna om lagen och löftet, lagen och nåden. Så levde Israels barn inför Herrens ansikte, inför honom som tronade på keruberna. 1 Samuelsbok 4:4. Det heliga ställets existens kunde också invagga folket i en falsk säkerhet. Här är ju Herrens tempel, Herrens tempel. Den yttre ceremoniella apparaten, ja, det var ju Guds ordning, den fungerade utmärkt. Måste då inte slutsatsen bli den att allt stod väl till? Den frågan finner vi i Jeremia 8:11. Är inte Herren med sitt folk? Kunde folket säga, är inte Herren bland oss? Kunde folket säga. Vi finner det hos Mika 3:12. Hans närvaro, Guds närvaro på det heliga, på den heliga platsen, skulle då innebära en garanti mot olyckor som då inte längre skulle behöva komma över folket. Och sådana felaktiga slutsatser drog också de falska profeterna. Det var dessa falska profeter, det var lyckoprofeter, och det bidrog till säkerheten på Sion. Men då trädde de äkta profeterna fram, Guds männen, Guds profeter. Och deras protest gällde ej tempelkulten som sådan. Hur kunde profeterna opponera mot det som Gud hade ordnat? Men deras protest gällde kultens urartning. Templet, det heliga stället, att det stod där på Sionsborgen, det måste innebära en förpliktelse till helig vandel, till en helig vandring inför Guds ansikte. Nej, om I icke bättre än eders leverne. Jeremia 7:7. Det var Guds profeter som trädde fram som Guds mun och manade folket till omvändelsen. Så kom Israels profeter att på Guds uppdrag förkunna lag och evangelium. Det krävde en rätt dyrkan av Gud, en rätt kult. Visst fanns vissheten kvar att Herren var i sitt heliga tempel. Psaltaren 11:4. Men glädjen häröver var nu förenad med fruktan. Tjänen Herren med fruktan och fröjden eder med bävan. Psaltaren 2:1. Så kom Guds dom. Inte tillfälligheternas spel. Det var Guds dom och Guds som kom med katastrofen. Jerusalems och templets förstöring, Salomos tempel, folket bortförd i fångenskap i Babylonien, judarikes undergång. Och när påskalammet firades i främmande land, så ropade Israels barn ut sin nöd och sin olycka och sitt hopp i detta rop: nästa år i Jerusalem. Det heliga stället var rivet, men det var ännu föremål för längtan och hopp. Vid Babels älvar där sött och vi och grät och när vi tänkte på Sion. Om Daniel i Babylonien heter det så vackert att han bad vänd mot Jerusalem. Han öppnade det fönster som vette mot den heliga staden. Visst visste Daniel att templet var förstört och arken, men han bad i tro och han fick i en syn om natten se en som liknade en människoson komma på himmelens skyar. Det viktiga bibelstället i Daniel 7, vers 13, det bör vi tänka att läsa. Daniel såg fångre i Babylonien en som liknade en människoson komma på himmelens skyar. Kanske var det just när han i bönen var vänd mot den heliga platsen. Och så vet vi att i exilen, i diasporan, så firade man det ute i Babylonien synagogens tjänst. Och det heter om Esarens skriftlärde att han öppnade boken så att allt folket såg det. Och när han öppnade boken stod folket upp. Nehemja 8, verserna 5-6. När den skriftlärde läste de heliga skrifterna så stod menigheten upp på samma självklara sätt som folket reste sig vid textläsningen när det läste de heliga skrifterna Guds ord. Men så berättade heliga skrifterna vidare historien om den babyloniska fångenskapen som slutade efter 70 år. Och folket vände tillbaka, spillrorna av folket vände tillbaka till Sionsborgen, och man började bygga upp också templet där. Grundstenen blev lagd till Herrens hus, och det heter att det skedde under folkets jubel, Esra 3, vers 11. Men det heter också att när folket byggde templet så berättar Esra om hur det gamla grät och det unga gladde sig. Det gamla som mindes det gamla templet, Salomos helgedom, det grät när det såg hur enkelt den nya helgedomen blev, och det unga gladde sig. Kom inte, visste vi ingenting om Salomos sköna tempel, och så blandades det gamla gråt och ungdomens jubel. Men det allra heligaste stod tomt. Det är Josefus berättar att på arkens plats låg nu bara en sten, var lagd där. En sten. Han där i det allra heligaste. Det är en påminnelse om honom som nu skulle komma. Om honom som skulle gå in i det allra heligaste. Och så förs vi in i det nya testamentet. Stället och vägen. Först vägen. Jesus i Nasarets synagoga. Berättelsen här om hur Jesus läser det ur skrifterna och ur hans likan. Idag är dessa skriftens ord fullbordade inför era öron. Löst har nu gått i fullbordan. Nu kommer fullbordans tid. Och alla hade sina ögon fästa på honom. Och han sade till sina lärjungar, följ mig. Och de stod upp och följde honom. Så berättar evangelierna. De vandrade efter honom på lärjungavägen. Från stad till stad. Människosonen. Man hörde på honom, och evangelierna berättar om hur människor som att de föll ned i tillbedjan inför denne människosonen. Vägen, Jesus sade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14, vers 6. Men hur blev det då med det heliga stället, med helgedomen? Den frågan formulerades av den samaritiska kvinnan så. Våra fäder har tillbett på detta berg Gerizim. Men ni judar segrat i Jerusalem, den plats Det ställe finns där man bör tillbedja. Johannes evangeliet 4, vers 20. Frågan om stället för den rätta tillbedjan var alltså viktig för denna kvinna. Och Jesus svarade henne med att framhålla att det är hos judarna som den rätta gudsuppenbarelsen är bevarad. Och att Messias ska komma från dem. Men på samma gång låter han kvinnan förstå att templet som sådan inte har någon betydelse längre. Skuggbilden när verkligheten har kommit. Det var utan nu skulle sanna tillbedja Fadern i ande och sanning. Johannes 4, vers 23. Dessa ord om en tillbedjan i ande och sanning förstår vi rätt om vi ställer dem samman med ett annat Jesusord. Bryter ner detta tempel så skall jag inom 3 dagar låta det uppstå igen. Johannes 2, vers 19. Och därvid tillfogade väl ministern att det var om sin kroppstempel han talade. Arken, vandring, pelgrommen, templet, stället. Allt detta var ändå bara skuggbilder som nu hade trätt tillbaka för verkligheten själv, Jesus, människosonen. Det innebar att Jesus person, hans kropp, hade kommit att inta den plats som arken, templet hade i det gamla testamentet. Det heliga stället på Sionsborgen har avlöst av människosonen. Av honom som vandrade omkring och gjorde gott och hjälpte alla. Det här var som är för mer än templet. Till Kristus bor gudomens hela fullhet lekamligen. Kolosserbrevet 2, vers 9. Till Jesu kropp bor Gud helt och fullt. Eller som det heter i Helgårds översättning, till Kristus bor gudomen helt och fullt i kroppslig gestalt. Ett bibelord som vi ska meditera över i tillbedjan. Och ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, slog upp sitt tält, sin vandringshelgedom, och vi såg hans härlighet såsom en enfödd sons härlighet, och han var full av nåd och sanning. Tillbedjan kan därför ske i Korint, i den församling som finns där, men en rätt tillbedjan kan också ske på alla orter där de eller vi bor. 1 Kor 1 vers 2. Nu är det inte längre fråga om vallfärd upp till templet, utan om en vandring med Kristus. Gud är alltså inte längre lokaliserad till en viss kultplats i Jerusalem. Byggde alltså det gamla Israel på tempelklippan, så bygger det nya Israel på klippan Kristus, som dock redan på ett fördolt sätt åtföljde Israels folk i det gamla förbundet. Läs 1 Kor 10 vers 4. Var det i det gamla Israel så att man får upp till Jerusalem för att tillbeda där, så sker med Jerusalems fall och förstöring år 70 efter Kristus också judekristendomens upplösning. Kulten lösgörs från templet och får sitt klara innehåll från det som skedde utanför lägret på Golgata berget. Gudstjänsten i det nya testamentet skulle alltså vara präglad av ande och sanning, präglad av den korsfäste och uppståndne. Han hade ju själv gett det löftet: var det 2 eller 3 och församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Liksom arken med lagen och löftet följde Israels barn där de vandrade genom öknen, Så vandrade Jesus omkring följd av nåd och sanning. Vi har själva skådat hans härlighet, säger aposteln Petrus i sitt brev, andra Peterbrev, det första kapitlet och vers 16. Och han säger här, aposteln Petrus, det här är icke slut uttänkta fabler, ny toj, ny dörr. Det är inte frågan om myter, det är verklighet, vi har skådat Guds son. Så ser vi av evangelierna hur Jesus blev föremål för gudomlig dyrkan och kult redan under sitt jordeliv. Gång på gång berättas det om människor, om hur det föll ner inför honom och tillbad. Plinius, ståthållaren i Bitynien, skriver år 118 ungefär ett brev till kejsaren. Han frågar kejsaren hur han ska ta sig till med de kristna, om han ska söka upp dem för att förgöra dem, eller hur han egentligen ska göra. Och så säger han om de kristna: det tillber Kristus som Gud, som Gud. Här är vad som är för mer än helgrommen. Här i Jesu person, i Jesu kropp, i honom bor Gud på ett annat och klarare och fullkomligare sätt än i templet, som dock på ett förbildligt sätt var hans boning bland folket. Det heliga stället var ersatt av vägen, och det är därför ingen tillfällighet att det kristna från början endast fick gå under namn av den som bor på den vägen. Apostlagärningarna 9, vers 2. Uttrycket den vägen är den äldsta beteckningen för den kristna tron. De många offren i Gamla testamentet var endast en skuggbild av det som skulle komma. Dessa offer helgade till en utvärtes renhet. Men nu hade verkligheten kommit. Och vi kan läsa här om i Hebreerbrevets 10:e kapitel, verserna 19-25. Eftersom vi nu, mina bröder, av en fast tillförsikt att få gå in i det allra heligaste i och genom Jesu blod, vi vet att han åt oss har invigt en ny och levande väg dit in genom förlåten, det där genom sitt kött. Och eftersom vi har en stor överste präst över Guds hus, så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestängda till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete och till kroppen svagna med rent vatten. Låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har givit oss löftet, han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, då som somliga har varit sted, utan må vi förmana varandra, detta så mycket mer som vi ser hur dagen nalkas. Ja, vi har ett altare, Kristus, säger Hebreerbrevets författare. Ja, honom har Gud ställt fram som ett försoningsmedel genom tro i hans blod. Romarbrevet 3:25. Men det är viktigt att veta att där ska det stå: honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tro i hans blod. Romarbrevet 3:25, det ska stå nådastolen där. Till astärion på grekiska blir nådastol. Och så har också Hedegård helt riktigt översatt det. Nådastolen. Den gamla förbundets kulltecken, det allra heligaste, som nu var förstörd. På nådastolen hade in i det allra heligaste, det överste prästen en gång gått en gång om året.
I det allra heligaste har han stängt sig upp på djurets blod på nådastolen till person för folkets synder. Tredje Mosebok 16, vers 14 följande. Därigenom avvändes Guds vrede över folkets synd. Och nu heter det hos Hebreerbrevet: en gång för alla gick Kristus in i det allra heligaste. Hebreerbrevet 9, vers 12. Det är oerhört viktigt att komma ihåg detta. Efatax, en gång för alla. Det här skulle inte upprepas år efter år på den stora försoningsdagen. Det som Kristus gjorde på långfredagen, det har det slutgiltiga, det fullkomliga offret. Så löper det många bilderna från Gamla testamentet samman. Men det är inte bara bilder, det är Guds befallningar om Guds tjänst i Gamla testamentet. Men allt detta som Gud hade förordnat, det löper samman i en enda gudomlig verklighet. I honom som är världens gudomlige konung, präst och profet. I honom som var, som är och som skall komma. Och Gud höjer sin röst och talar till apostlarna, de tre apostlarna på förklaringsberget och säger: Hören honom, min älskade son. Det är honom som ni ska tillbedja och dyrka. Det är honom som ni ska lära av. Men här delar sig ju mänskligheten. Somliga som hånar och hädar. Han har gjort sig själv i Gud. Bort med honom. Andra åter som synderskan i farisén Simons hus faller ner och tillber och dyrkar honom. Du, o Krist, är värdig att mottaga lov och ära och pris. Hur ska vi fatta detta? Att somliga tillber Kristus som sin Gud, andra hedar och de flesta är likgiltiga. Hur ska vi förklara likgiltigheten? Vi kan inte tränga in i Guds rådslut. Det vet vi dock. Gud vill att alla människor skulle bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Guds frälsningsvilja är universell. Men människan gör uppror. Hon böjer sig inte under sanningen. Det söker sin egen ära framför Kristi. Sanningen om Jesus. Vad är då sanningen om honom? Ja, så frågade Pilatus. Och så frågar också människor idag. Och då ska vi ta fram de heliga skrifterna. De heliga skrifterna, när det föreläsas, när det förklaras och utläggs, då vittnar det om honom som är en världens gudomlige konung, präst och profet. Och då kallar de heliga skrifterna oss att falla ner och tillbedja. Man kan få höra att människor säga, och det hörde jag så ofta i Skellefte: vi har ju Jesus, men behöver vi Bibeln? Om människor lägger bibelboken åt sidan, då har hon också en annan Jesus. En självgjord Jesusbild. Och det karakteristiska för människors Jesusbilder är: han behöver inte dyrkas, inte tillbedjas. Han behöver inte lidas. Människor kan lyssna till sina egna råd. Men den äkte Jesus, den sanne, den ende, han återfinns i de heliga skrifterna som målar honom, den korsfäste uppståndne. Först genom anden och ordet förstår vi att Kristus är den han är och att han ska tillbedjas. Och vi kan tänka på vad som står i Svenska kyrkans bekännelseskrifter på sid 690. Där citeras ett ord av kyrkofadern Chrysostomos.
Det är ett stort och obegripligt under att vårt kött sitter där uppe och tillbedes av änglar och ärkeänglar. Så ofta jag betänker detta är det som om jag blev försatt utom mig själv. Och Svenska kyrkans bekännelseskrifter citerar Athanasius på sidan 689. Denne kyrkofader som över 16 år var förföljd för sin tro, men som ändå kom att segra. Och Athanasius säger: om någon segrat vår Herres kött, som såsom en människas kött icke får tillbedjas, icke heller bör tillbedjas såsom vår Herres och Guds kött, honom bannlyser den heliga allmänliga kyrkan. Jesus kött, Jesu jordiska kropp och hans himmelska kropp. Den som inte tillber honom är bannlyst. Den som inte ärar sonen ärar icke heller fadern. Ty Kristi jordiska kött är Guds kött. Jesus är av samma väsen som fadern. Och också på faderns högra sida är alltså sonen helt och hållet människan. Ty Kristi himmelsfärd betyder ej att han avlade sig sin mänskliga natur. Sin mänskliga natur har Herren Jesus ej avlagt. Han avlade endast tjänare skepnaden. Därför är det i egentlig mening och ej en bild när vi sjunger i salmen. Salmen 575, vers 6. Jag griper med outsäglig fröjd de genomborrade händerna. Det är så vanligt i vår tid att höra predikan på Kristi himmelsfärdsdag, att höra predikanter säga att Jesus Kristus inte kroppsligen får upp till himlarna, utan man tänker sig att han varken får upp eller ner. Kristi kropp upplöstes. Men hela Bibeln, hela kyrkans fäder och vår kyrkas bekännelsen är att samma kropp som blev lagd i graven, samma kropp uppstod ur graven, och med samma kropp uppsteg Kristus till himlarna. Jag griper med outsäglig fröjd genomborrade händerna. Men då är vandringen slut. Då har vandringsmannen nått det heliga stället, nått målet. Då firar han redan skådandets gudstjänst i himmelen. Nu firar vandraren gudstjänst i tro, icke i seende. Men därpå skulle ni känna igen Guds ande. Var och en som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud. Jesu kropp, den korsfäste, den uppstånden med sårmärkena, det bär den förhärligade Kristus på faderns högra sida. Han är vår Gud. Tempelknippan i Jerusalem. När vi tänker på den, när vi tänker på judarna nu har återfått platsen och där templet stod, och då frågar människor ofta idag: ska ni judar nu bygga upp templet ännu en gång? Ska offren kanske på nytt, det blodiga offren, firas i ett nytt tempel som ni bygger upp? Och då säger de mosaiska bekännarna i allmänhet, har det sagts mig, vi ska inte bygga upp något tempel mer på Sionsborgen. Vi ska inte återuppta offren mer. Men när Messias kommer, då ska han bygga templet. Eller så motiverar man med detta: vi judar, vi är lagens folk. Och så kommer också judarna, Mose lärjungar,
att så som Mose själv vittnar om, lagen själv, Mose ordet vittnar om den rättfärdighet som kommer av tron, så vittnar också det faktum att tempelklippan, att vi denna tempelklippa inga offer längre ser, det vittnar om att Kristus har framburit det enda offret. Han är templet, fall ner och tillbed. Om de 11 lärjungarna heter det i Matteus evangeliet 8:28-16 att de begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade bjudit dem att gå, och när de fingo se honom tillbad de honom. Så gjorde också Maria i Betania, hon smorde Jesu fötter med en smörjelse av äkta dyrbar nardus. Hon ägnade honom gudomlig dyrkan. Men Judas Iskariot, han menade att denna smörjelse för 300 silverpenningar, den hade hellre kunnat gå åt de fattiga. Och så är också idag frågan, vad är kyrkans viktigaste uppgift? Somliga svarar med Judas, kyrkans viktigaste uppgift, det är att utjämna skillnaden mellan fattiga och rika, mellan man och kvinna. Andra åter säger kyrkans uppgift, den viktigaste, är att tillbedja Jesus, ty han är i sanning världens frälsare. Judas uppfattning, den låter sig väl förenas med en marxistisk uppfattning av evangeliet. Men Jesus har godkänt endast en tolkning. Han sa det till Judas, låt kvinnan vara, låt hon få tillbedja. Kristus tillbedjan, Kristus styrkan, kulthandlingar, sådana är förbjudna i Sveriges skola idag. Skolans ungdom tillåts att läsa om Jesus. Men vad som är absolut förbjudet är tillbedjan i skolan. Morgonbön har ersatts av morgonsamling. Man kan eventuellt läsa om honom, men inte tillbedja. Och så är det också i kyrkan själv. Vad ska kyrkan ägna sig åt? I vår tid är det inte dåraktigt att ägna sig åt Jesus styrkan. Att be om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Ska inte kyrkan kunna ägna sig åt något mer väsentligt, säger Judas. Människor, det är kyrkans frestelse. Vad ska jag då göra med Jesus? Fall ned och tillbed. Kristus, du ensam är det sanna ljuset som kan oss leda hem till fadershuset. En skolsalm. Lys oss att under vandring i gruset tid vi må följa, och när vi följer Jesus då tillber vi honom. Heliga trefald, upplåt du vår tunga till att din sanning nåd och makt besjunga oss i din kyrka ena, gamla, unga. Stig vi tillbedjan. Amen.